Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Mobbing på hög nivå.
Ja, men vad bra då. Ska vi dra igång den här jävla podden?
Ja, då säger vi välkomna till avsnitt 100.
Det stämmer.
Ja,
det stämmer verkligen. Det blev så att vi delar upp det här i två avsnitt, annars blir det för långt.
Ja, när det gäller introt blev ett. Det var kul att prata med dem. Jag har ju pratat med
mycket trevliga var de.
Annika ett par gånger per telefon, så att jag har varit så jäkla taggad på att prova de här vinerna.
Det ska bli mycket spännande.
Så att det är en bra början.
Ännu mer spännande efter vad vi fick veta igår. Det var mycket intressant.
Ja, exakt. Och jag har till oss vår hjälp, fast utan mikrofon, så har vi min kära flickvän.
Hon brukar alltid komma med bra, alltså bra bättre betyg än du.
Ja, jag vet att hon är duktig.
Men ja, det är ingen hemlighet. Vi är ju Languedoc.
Languedoc, ja.
Och vi kanske ska be om ursäkt, i alla fall jag. Vi ska väl be om ursäkt att vi har varit ganska dåliga på att spela in senaste veckorna. Det var typ 3 veckor sedan vi släppte någonting.
Ja, men det var ju för att...
Jag kan säga att...
Ja, du har faktiskt par bra ursäkter.
Jag har bytt jobb, vi har packat inför flytt, vi har flyttat och vi har alla varit sjuka i olika omgångar sedan dess i familjen. Så mitt huvud har absolut inte varit på podden, kan jag säga. Så jag är tacksam över att du har skött diskussionerna med CB Vinexport.
Ja, nej, men det är så lite så. Men ibland blir det sådana veckor. Men däremot så kanske vi kan göra så att vi spelar in fler avsnitt på kort period nu. Så att vi spelar in idag. Men sen är det ju tänkt att vi spelar in nästa torsdag också. Så att då spelar vi, så att det blir i alla fall 2 veckor i raken som vi släpper.
Ja, vi kanske ska säga att vi har ju röda viner vi ska prova idag. Sen ska vi ha vita viner.
Yes.
Sen ska vi ha roséviner.
Yes.
Och sen ska vi ha bubbelvan, några stycken.
Det är 6 av varje.
Det är 6 av varje, shit.
Det är helt underbart.
Ja, det är härligt.
Jag är så jävla taggad.
Och allt ifrån Languedoc, om folk inte har förstått det.
Ja, men vad hade du för erfarenhet och Languedoc innan det här? Alltså, det, nu har du ju läst på lite. Och...
Ja, men när det gäller viner så tänkte jag på det igår när vi inför intervjun. Och jag tror jag bara druckit 2 viner ifrån Languedoc tidigare.
Le Hospitalet.
Ja, eller jag ska säga, ja, precis. Vi börjar med J.P. Chiné,
ja,
som är ett sånt där skräpvin som man har druckit tidigare. Men sen så har jag druckit en del ifrån Gérard Bertrand. Och han har ju gjort den här Le Hospitalet.
Ja, är det han som gör den?
Och den kom ju in på Systembolaget 2012 efter den hade varit med på Nobelmiddagen som vin. Och så har jag druckit några av hans andra viner också. Men typ det enda jag har druckit ifrån Languedoc, mig veteligen.
Jag har faktiskt en liten historia gällande J.P. Chiné.
Alltså,
när jag var yngre, jag ska inte säga exakt, men
den har funnits med.
Det var på den tiden man kunde köpa i stora volymer via Tyskland till väldigt små pengar. Men jag vaknade upp i en bastu med J.P. Chiné i handen, sovande på golvet i bastun när bastun var igång.
Det finns en liten J.P. Chiné på Systembolaget för 31 kronor.
Ja, nej, det är bra. Jag har inget problem att dricka det. Jag fick ingen sån upplevelse. Men, det var en bra midsommar.
Ja.
Den midsommarfesten är episk. Den är stängd för...
Men vi känns det som att Languedoc är ett sånt område som man skulle vilja dricka mer ifrån? Ja, alltså, man känner ju till det och det florerar hela tiden, men man har aldrig riktigt gett sig in dit.
Nej, och jag ska vara helt ärlig, jag har nog aldrig ens tänkt på vart det ligger i Frankrike. Nej. Utan man, jag har bara tänkt så här, men Languedoc, det är billiga viner, that's it. Det, det är typ det jag har tänkt när jag är Languedoc.
De dras med det dåliga ryktet på ställen fortfarande liksom.
Nej, men så det var riktigt kul att få plugga på lite gällande området, för att
verkligen.
Då inser man ju, när man verkligen förstod vart i Frankrike det ligger, så får det en helt annan betydelse. Och det gör det till en helt annan situation.
Och var är vi nu i Frankrike?
Ja, men vi är ju nord.
Det var
sydvästra delen. Alltså vi är kustlinjen, 100% kustlinje från Provence hela vägen ner till Spanien.
Precis.
Och det är ju, ska man säga, det är ju som vi sa i förra avsnittet, det är världens största vinregion.
Jag blev helt förvånad liksom att de producerar mer vin än i Australien.
Ja, det är ju, men det är ju lite franskt det där att producera väldigt, väldigt stora volymer. Du får ju äran idag att prata lite historia. Jag vet att du
Frankrike i alla fall.
Men fransk historia, men med lite, jag kan tänka mig att det blir lite grekiska och italienska inslag i historien. Men det är också ett sätt att se på just det här med hur handel, hur det funkar och hur det har utvecklats under århundraden. Och hur då det här området på sitt sätt då har inte bara överlevt men också frodats, men haft sina motgångar.
Verkligen.
Så att det finns ju en anledning till att vi fram tills 20-30 år sedan mer eller mindre bara hade bulkviner.
Och jag tror att det är ju med att det är så pass stort och de har odlat så mycket druvor i det här området, så det är svårt att hålla koll på all produktion, att allt är kvalitet. Men senare hälften av 1900-talet så har man ju försökt att ändra på det i alla fall. Och de har väl lyckats, vad vi har fått höra i alla fall. Och nu är det väl upp till bevis här.
Jag hällde upp lite till Hanna, men jag hällde inte upp till oss. Man ser Jonas ögon. Så åker fram och tillbaka.
Vad hände?
Ja då. Ska jag få vin? Vad händer? Jag tänkte att du skulle få berätta lite först och sen så häller jag uppåt dig och mig.
Ja,
jag tänkte bara vara snäll och bjuda på lite vin till våran. så fel det kan bli. Eller?
Ja. Har du något du vill säga?
Jag vill att du berättar lite historia. Vad har det här området med grekerna att göra?
Nej, men ja, inte bara det här området, men hela Frankrike är ju besläktat med Grekland och till viss del Italien när det gäller vinet. För grekerna kom ju hit redan 600-700 år innan Kristus, och det vet vi ju att det var de som började kultivera marken och började odla druvor här. Och de första vinerna som de tog med sig hit.
Sa du romarna eller sa du grekerna?
Ja, både romare och greker. De
framförallt
är olika.
Grekerna var först.
Och många av de första vinerna som kom in i Frankrike kom faktiskt från Toscana. Och de vinområdena som vi känner till idag, Bordeaux, Côte d'Aron, Alsace, Champagne och Languedoc framförallt, är ju sådana områden där man verkligen slog sig ner och verkligen bedrev seriös vinodling från första början.
Och det är ju också det att det har ju med att du har, det är inte konstigt att det finns en väg som går, alltså kustvägen från Italien hela vägen till Spanien, för det är ju en sån väg. Men det var ju på den tiden, så var det ju framförallt via sjöfart som du hade samarbeten och,
precis,
och
precis.
Hur man köpte och sålde, samma och lite som ostindiska tänket. Så att det är ju rätt så naturligt, varav också vi inte såg så himla mycket från den norra sidan av Europa, utan framförallt då runt omkring Italien och
nej, men precis, ifrån Medelhavet kom man upp in i Frankrike. Men även som sagt, och det var vi inne på här om avsnittet när vi pratade Bordeaux, vill jag minnas att både engelsmännen och holländarna har ju haft stort inflytande på vinutvecklingen och vinhandeln framförallt ifrån Frankrike. men även kyrkan, katolska kyrkan, har haft väldigt stort inflytande på var man har odlat viner och hur vinhandeln har skötts. Och sen på senare år, speciellt senare delen av 1800-talet och under krigen på 1900-talet, så har faktiskt klostren och munkarna haft spelat en stor del i att bevara kunskap och information om hur vinodling och vintillverkningen ska bedrivas. Mm. Så att inte det ska ha, så det inte har gått förlorat under, ja, under medeltiden också, för hela Europa har varit härjad av väldigt mycket krig under medeltiden. Så de har spelat väldigt stor roll i att bibehålla all den information som
Och det här området är ju sådana områden där du faktiskt, som du sa i förra avsnittet, man har skapat vin eller varit vinbönder i så många generationer som man inte ens längre har koll på hur många generationer man har gjort det.
Nej, men precis, exakt. Och det är det som är så roligt, att det går tillbaka så lång tid. Och alla de här vinregionerna och alla de här olika appellationerna har i sin egna lilla mikrohistoria. Mm. Som hjälper och bidrar till Frankrikes hela historia. Men som sagt,
och Languedoc är ju väldigt influerat av romarna.
Ja, men verkligen, det är här de landsteg och åkte upp i yes. Dondalen.
Och det
och
finns
så
ju
där.
Fortfarande alltså kolosseum liknande inte hus, men
byggnader
kvar i det här området. Så att det är på det sättet också väldigt häftigt. Vi sa ju det att om vi tar lite om historien, man hade ju en bra kvalitet i sin vinproduktion.
Vet du vad jag tycker vi ska göra?
Nej, du vill prova det här.
Vi ska prova vinet först och sen så vi kommer igång med det. Sen får du köra lite Languedoc, för det är spänd på att höra, men ännu mer spänd på det här vinet.
Okej, det första vinet kommer från en produktör, en vinmakare som heter Lefonte Olivier. Han är född 1960 och i familjen så på hans farmors sida, eller farfars sida, fem generationer, farmors sida så länge så att de inte ens vet. Och det här är en väldigt enkel människa. Han är väldigt försiktig, men gör otroligt bra viner. Och han har bedrivit vinfarm sedan 33 år tillbaks. Från 99 bröt han ut och gör helt själv, förut gjorde han med sin kusin. Han har totalt 21 hektar, vilket är väldigt mycket. 25% är vita druvor och resterande är blå, och framförallt Carignan som är på 80-åriga stockar. Och det vi har i glaset idag är just en Carignan. Vad jag hörde, men jag har fått lite olika siffror här, så är det deras mest odlade druva. Men jag har lite andra siffror som vi går igenom sen. Och det här som är lite kul med den här är att det här är framställt mellan maceration med kolsyrejäsning. Druvorna plockas med stor försiktighet, transporteras i backar, läggs försiktigt i jäskaren. Sen får druvorna jäsa inifrån och sen exploderar de och druvsaften kommer ut. Koldioxiden från jäsningen lägger sig därefter över druvorna och druvsaften som ett lock och skyddar från syre. Och det här gör man även i Italien, så att det är ingenting konstigt så. Vinet är rosa röd, jag tycker tvärtom. Jag tycker den här är knallröd, nästan
mörk.
Doftar små röda frukter, röda vinbär och har en smidig harmonisk mun. Och det är ett läckert vin. Det här passar väldigt bra till skärk och ostbricka, rätter med sås och en god köttbit.
Jag är jättespänd på det här vinet. Och just Carignan, som jag nästan aldrig har druckit något 100% vin utav, eftersom det oftast är en blanddruva så att säga.
Som var min favorit när vi provade från Priorat, som kostade 319. Det här kostar 163 kronor. Doften tycker jag är fantastisk. Den har lite bläckighet.
Och du har, jag menar, som hallon, lakris, kött, vinbär är ju tydliga kanjangdofter. Jag får väldigt mycket lakris. Någon salmiakton.
Det är en intensiv doft. Lakrisen är...
Den är ren.
Ja.
Den är fräsch. Och du får den här köttigheten. Får en del av. Och jag läste till mig att 100% av kanjang ska luftas ganska rejält innan, just för att de kan ha en liten funky, köttig doft till sig.
Här tycker jag att den är smakmässigt så den är torrare. Den är inte alls lika fruktig som jag hade trott, men fortfarande väldigt ren. Åldern på vinstocken är 80 år, så den är verkligen lång, eller ålder på den.
Jag läste precis här, jordtyp grus och småblandad kalkjord, och jag tänkte när jag drack det så tänkte jag väldigt mycket grus, det var väldigt, ja, väldigt torrt.
13,5% i alkoholstyrka, så det är rätt så en låg alkoholstyrka. Och det här området är ju känt för att kunna ge väldigt höga alkoholstyrkor i vinet. Och det här är traditionell vinifikation med 6 månaders lagring på just akacia fat.
Akacia.
Akacia, tack. Akacia, var kommer det ifrån?
Det är träd.
Ja, tack. Jag gillar den. Den är rätt så lätt i smaken.
Jag måste säga, jag föredrar den nog som en blend med någon annan. En ren, i alla fall i det här uttrycket måste jag säga. Den var väldigt torr.
Torrheten. Förvånar mig lite. Vad säger Hanna?
Var inte riktigt din.
Inte din stil, nej. Du gillar ju inte det här då. Men här skulle jag säga mat.
Verkligen mat.
Och framförallt lite som de säger också, ost och charkbricka. Perfekt. För att den har en torrhet som hjälper till med när det kommer fetma från charkbrickan.
Jag skulle nog säga ingen hårdost, men lite krämigare, rinnigare ostar. Och vill man prova 100% Carignan-viner så kan man också få dem ifrån Sardinien och USA.
USA! Jag är glad.
Ett rent, fräscht, välproducerat vin. Kanske inte riktigt i min smak.
Ja, men jag gillar den. Jag tycker doften framförallt var väldigt intressant.
Doften var fantastisk, ja. Det håller jag med om. Det var kanske därför man blev lite överraskad över smaken, just för att den var väldigt, väldigt torr.
Ja, ja, men de gick väldigt olika i det. Men du, innan vi häller upp nästa vin, för då kommer du bara vilja dricka det. Jag vet hur det funkar. Men,
jag får inte dricka eftersom det är jag ska köra.
Om vi tittar historien runt omkring, om man säger 1700-talet och framåt. Så började vi ha ett dilemma med att Bordeaux började bli starkt. Vi hade ju, som du säger, engelsmännen och holländarna som började uppskatta vin från Frankrike. Och som Bordeaux hade ju sin väg ut gällande att kunna frakta med båt från just Bordeaux, det är alltså nordvästra eller västra delen av Frankrike. Så av ren egoism så stängde man egentligen portarna för Languedoc-området, så att de själva skulle kunna sälja sina viner och inte då bli drabbade av att Languedoc hade en stor volym. Detta i sig gjorde sen att man hade ju tuffare. Men på 1800-talet så byggde man ju järnvägarna. Och då skapar man ju en järnväg från Marseille upp till Paris. Och på det sättet kunde man då än mer utveckla sig och bli bra igen. Sen kom ju vinlusen.
Ja.
Vilket då ställde till för alla. Fördelen i det här området att de hade en av de mest kända, så, ska man säga, vinologer eller enologer. Som försökte se till att rädda det här, och han var den, jag kommer inte ihåg vad han heter, jag vet inte om du har skrivit upp det, men han, det gjorde ju att de var väldigt snabba på att komma tillbaks. Men det som händer då är att man istället för att satsa på kvalitet så satsar man på kvantitet. Och där har vi varit i många, många år, tyvärr. Det man gjorde också var att man jobbade mycket mer med kooperativ. Och det var mer eller mindre bara kooperativ under ett tag. Nu är vi nere på ungefär 60-70% är kooperativ. Det betyder inte att kooperativen alltid är dåliga bulkvin.
Nej.
Men däremot så är risken större, och det är därför vi också på Systembolaget kan se uppemot 50 stycken viner från den här regionen som är i fasta sortimentet. Merparten under 150 kronor. Det är 3 viner som kostar över 170 kronor, vilket är jättesynd när det ändå finns kvalitet i området.
Men som sagt, vi vet ju att det finns ju väldigt många kooperativ kvar här. Så många odlare säljer ju sina druvor till stora kooperativ. Men det behöver inte vara dåliga viner som kommer därifrån för det.
Nej, men visst är det så. Nu ska vi se här. Nu försvann mina noteringar. Så. Men du, Jonas.
Det gör det.
Languedoc. Mm. Jävligt konstigt namn. Vet du var det kommer ifrån?
Languedoc Roussillon. Ja, jag läste på det, men jag tror att jag har... Det är hopsatt av olika ord. Mm. Betydelser, ja, eller om det var nej eller något sånt där. Ja.
Det bygger egentligen på att i södra Frankrike, under den här tiden, alltså under, hur ska man säga, tidigt när romarna var här, så var ju latin det som man pratade, eller inte pratade, men som formade de olika språken. Och det är faktiskt att lite som i svenskan, där har en väldigt, väldigt bred skånska och en väldigt norrländska, så hade du två olika typer av språk. Mm. Ett i då de södra delarna och ett i de norra delarna. Och just i det här fallet så Languedoc är då en synonym till språket som du har i det här området. Och i vissa fall så kunde du inte ens förstå mellan de här två språken i Frankrike, i södra, sydvästra delen av Frankrike gentemot den norra delen.
Hela den här delen av Europa var ju Gallien i olika versioner, så att det fanns ju väldigt många folkslag, galler,
ja,
och, som alla hade olika språk.
Och om vi till exempel, vi ska se här.
Ja. Jag förstår inte varför vinet dröjer.
Det är så kul. Jag vill bara se här. Och det du pratar om med ja, det är att i det här området så är det då Languedoc, men i den norra så heter det Languedoil. Och oil är då ja på franska, som sen förändrades till oui. Så man tog bort L-et. Nu ska vi se här. Nästa vin är en blend på Cinsault och Grenache. Eller Grenache Noir, om man vill säga det. Oj.
Chateau Montbesat.
Mm, så ett vinslott. Började på 1400-talet.
La Rove.
Yes, jobbar ekologiskt och jobbar hårt med, hela deras jordbruk är ekologiskt idag. Och ligger då i Vindepay, eller Pai, Pais,
Pai.
Pai.
P-U-S eller?
P-A-P-I. Ja. Vilket är en egen region i sig. Vi kommer inte gå in så mycket på regioner idag, vi kommer gå in i nästa avsnitt. Vi har ju ändå 4 avsnitt att gå igenom.
Precis.
Doftmässigt.
Men sin så kommer fram väldigt, tycker jag. Väldigt mycket.
Den flörtar,
jag får en hel del viol i det här vinet.
Mm, den flörtar mycket med kryddor. Det är nästan lite Gamay-stil över den i form av Bouchelet-stil. Men inte den här skumbananen så mycket.
Nej, jag får mer violer än någonting. Lite något godisaktigt också.
Vinstockarna är mellan 60 och 70 år. Det är såklart manuell skörd. 14% alkohol. Står det inte faktiskt hur den är lagrad. Men jag tror inte att det här är särskilt mycket så lagring på fat. Utan det här känns mer som en ståltanks lagring.
Den är väldigt väldigt fruktdriven och ren.
Mm. Mm.
Och jag gillar verkligen doften.
Mm. Mm. Smaken är väldigt, väldigt, den är väldigt lättdrucken, som de säger själva.
Det och hög syra.
Bra syra. Mm. Jag tycker inte att den är överdrivet hög syra, men jag tycker att den är balanserad. Riktigt skönt sommarvin som passar till både sallad, jag tycker även till och med till fisk skulle jag kunna tänka mig att dricka det här till.
Det var väldigt
grillad fisk skulle jag gärna uppskatta.
Ja, det var lätt det här vinet.
Vad säger Hanna? Nej.
Jag är svårt för viol, så att det här var inte det.
Jag tyckte det var behagligt.
Ja,
Mm. Vad var det för pris?
233 kronor. Mm. De har sina egna artikelnummer här, så att jag slänger med dem också. 18 10 03, artikelnumret.
Men också den här torrheten som inte lika mycket som i förra vinet, men det finns en torrhet där.
Ja, och den kan man ju se som att den upplevs billig, men jag tycker också att den upplevs som att den har en väldigt bra kontroll. Den har sin stil, vilket jag uppskattar väldigt mycket.
Hittills var det här min favorit.
Området Languedoc.
Skulle vi gå in på nästa gång?
Jag vet, men jag tänkte bara om vi skulle prata lite om väder, eller vill du ha det i nästa avsnitt?
Jag tar det i nästa avsnitt.
Tar det avsnitt. Men då har inte jag någonting att prata om.
Inte jag heller.
Fan vad tråkiga det är. Oj. Jag spiller som en...
Annars kommer vi bara sitta och dricka vin i nästa avsnitt. Det är för sig inget fel med det, men... nu kommer vi... Ett vin som jag ser fram emot.
Du gör det?
Mm, Cabernet Franc kan ju aldrig bli fel, höll jag på att säga. Men...
Nej. Och här har vi Cabernet Franc. Då säger jag deras... varumärket heter NP. Eller vinet.
Ja, fast producenten Domaine Bazac.
Yes. Artikelnummer 101009. Den här kostar 215 kronor, så vi har faktiskt gått ner lite i pris. Både du och jag älskar ju Cabernet Franc. Fantastisk doft.
En liten skälkighet, en grönhet som jag tycker det är fantastiskt. Blandat med den här mörka frukten.
Och här säger man att det är smaken, eller ja, man säger inte så mycket om doften, men att den är kryddig och uttrycksfull. Men smaken är kaffe, paprika, svarta vinbär, plommon. Mm. Ett elegant och fint vin som älskas av många. Nu är det ju deras egna ord, jag tycker det är rätt så underbart.
De brukar oftast vara ganska roliga att läsa sådana här eller importören eller exportören i det här fallet, egna ord.
Doften är helt jävla makalös.
Nu snackar vi. Det här var fruktigt. Det här var bra. Det här var
fruktigt, men de var bra syra.
Mycket bra syra.
Ja. Och det är tanniner. Det greppar tag i sidan. Det har legat 12 månader på ekfat. Wow. Här är faktiskt, jag är lite förvånad. Det är faktiskt maskinell skörde. Vilket jag är förvånad över. Åldern på vinstockarna är ungefär 30 år, så väldigt lågt. De skriver själva passar bra till det finaste köttet, tonfiskkotletten och de vällagrade ostarna. Även alltså, vilket vin.
Jag gillar att de skriver upp operation också. IGP, kotte, tong, thong, tang, tong.
Ja, nu kommer Jonas igång. Helvete vad bra den här var.
Det här var bra.
Det här är exakt vad jag hoppas på av en riktigt bra,
en bra cabernet. Ja, precis.
Den här tycker jag borde kosta både 300-350 kronor och kanske däröver.
Ja, kanske inte däröver.
Jo, men det är inte lätt att hitta en bra cabernet.
En 300 skulle jag lätt kunna prisa för det.
Och tycker att den är väldigt prisvärd.
Ja, men 300 spänn. Ja. Vill jag ha något så köper jag det. Sen så, om jag har råd. Alltså. Vad tyckte du, Anna?
Det här var jättegott.
Låt som att vi ska köpa det här vinet. Ja, men
upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Alltså syran. Och den här jordtypen är kalkstenslera med grus och småsten. Wow.
Nu
riktigt, riktigt
nu kliver jag upp en nivå.
Det här gillar vi.
Det här
är helt annat vin. De andra två har sitt uttryck. Men
det var ju för att vi kände igen den här typen av druva mer än de andra två, skulle jag också vilja säga.
Men jag tycker Carignan, men den var väldigt annorlunda mot den Carignan vi provade. Jag tror den andra som var från Priorat var väldigt mycket mer koncentrerad.
Det var den.
Men var också 50% dyrare. Så det är väl sitt sätt. Om vi tar vinproducenten Domaine Vassac, så är det nionde generationen som gör vin.
Det är bra.
Och nu jobbar han tillsammans med, han heter då François Delon, och han har sin kompanjon Jean-Philippe Leca.
Jean-Philippe. De kunde göra vin. Kan vi konstatera. Till vin från dem sen.
Ja, men här också. Man säger ju det att vinvärlden är ju mansdominerad. Och det är den ju. Vi har ju pratat om att vi inte tycker det, men det är ju framförallt när det gäller sommelier och folk som syns som influencers. Då tycker vi i Sverige att det är faktiskt väldigt mycket kvinnor och tjejer som är med.
Verkligen.
Här har de faktiskt, de anställde en 25-årig kvinnlig enolog från Provence och lät henne experimentera och lära sig under processen. Och det här var ett lysande drag, och de har verkligen höjt kvaliteten. Och det är ju kul att se att även fransmän kan höja kvinnor.
Men det tror jag att de kan göra, men det är väl beroende på marknad också. Kanske mer män som dras till vinproduktion, jag vet inte.
Mm. Den här var bra. Det här är inte ett vin jag skulle dricka mycket av, du säger.
Varför inte?
Den har en viss pepprighet.
Ja. Sätt in med flaskan om du vill.
Jo, men det hade inte jag något problem med heller. Men det är inget vin jag skulle dricka två kvällar i rad, alltså en flaska varje. Eller om du hänger med. Vissa viner, de är så goda så du gärna dricker både en och två och tre flaskor på en kort period. Ja, jag älskar den. Men
den här etiketten var lite rolig. Men nu går vi in på ett annat välkänd druva. Syra.
Ja, det gillar du.
Det gillar jag. Ja. Domaine Lou Belvisit. Och vinen, vad heter det? Le Rouem. Nu har vi gått upp 350 spänn.
Ja.
100% syra. Det är alla vinstockar har hög ålder. De här ligger på 25.
Men det är väl inte högt?
Jo.
45-50, då tycker jag att det är högt.
Här har vi nu.
Och bra. Igen så pratar vi om att det är väldigt lågt skördeuttag, 20-25. Alkoholstyrka 14%. Ska se om vi har någon. De har faktiskt inte skrivit ut någonting om hur vinet är tillverkat, vilket jag tycker är lite synd. Så där
är du inne på här?
Jag är på CB Vin Sport och kollar.
Men du har ju en väldig köttighet i det här vinet.
Ja, men du, vänta lite nu. Nu har ju du, antagligen så är du full eller så är du trött. Det här kostar inte 350, det kostar...
Jag sa 250.
Ja, du sa 250. Jaha, var det jag som hörde så? Jag får skylla på att jag hörlurar på mig. Le Rouem, artikel nummer 131005.
En härlig...
Syltighet.
Mycket doft.
Du har lite aningen den här blodigheten, men inte så att... till exempel den som sitter bredvid mig tycker att det stör, utan den är fortfarande fullt godkänd, va? Lite bläckighet här också.
Oh, bra vin. Det är långt ifrån den här syran som man kan förknippa med Australien, utan den här är definitivt mer rån typisk.
Ja, det är ett stenkast från rån.
Precis. Här är fantastiskt.
Jag mobbade ju en person på, eller mobbade var fel ord, men på vin, att prata om restsötma. Här tycker jag att det är en aningens restsötma, eller jag tycker att sötman, eller fruktigheten, fruktsötman är väldigt påtaglig. Syran är rätt så låg, samtidigt som jag ändå känner en syra. Jag tycker den är det är under en gram per liter i socker, så mm. att det finns.
Och det är ett väldigt strävt vin. Väldigt bra tanniner. Så det här kanske skulle få ligga till sig lite för att liksom...
Tycker du det?
För jag tror att jag skulle vilja ha lite mer mat i det här. Lite chark kanske, eller...
Chark och mat, ja. Mm. Det här... Om du tänker vad vi kan få tag på för 250 kronor för en syra, så är det svårt att hitta på Systembolaget någonting bättre.
Ja.
Det går inte att jämföra med Shiraz från till exempel...
Bin 28, eller?
Nej. I form av att den är ju bara håll käften och mm. väldigt stor. Det är lite som jämför RWT med Saint Henri, där Saint Henri är elegant och fräsch.
Nej, verkligen.
RWT är bara en jävla käftsmäll.
Mm.
Det betyder inte alltid att käftsmällen är bättre.
Jag jämför Mike Tyson med Muhammad Ali, eller?
Ja, mm. bra. Ja, exakt.
Oh, det var bra det här. Det här tycker mm. jag. Det är igen. Två flaskor vi kommer slåss om.
Jag tror du gillar den bättre, va? Ja, du får ta den om vi tar den.
Ja.
Ja, det är helt okej. Vi kom fram till att jag vill ha Cabernet Franc.
Jag älskar ju Cabernet Franc, men ni är två mot en. Så att...
en arg kvinna är inte bra.
Happy wife, happy life.
mm. Nu går vi in på crème de la crème. Det än så länge årets största höjdpunkt, eller det var till och med i slutet förra året, så kände jag att så här, wow, alltså det här kommer bli så kul. Men med höga förväntningar så är det väldigt djupa dalar att ramla ner i om det inte är bra.
Jag säger Spider-Man med stora krafter kommer mycket bättre responsibility, och med... Har du hört mycket om det här vinet, så du menar att det är beryktat? Eller hör du bara ifrån dem?
Nej. Det här handlar om druvan.
Ja, Mourvèdren.
Ja, mm. Vilken druva. Det är inte många gånger man får äran till att dricka en 100% i Mourvèdre. Jag har gjort det ett par gånger.
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Men varje gång blir jag lika nervös.
Vi har druckit det från Alicante. Mourvèdre.
Ja, jag har druckit från Grekland.
I Alicante gör de väldigt mycket Mourvèdre.
Ja, men var det 100%? Jag
kommer inte ihåg.
Nej, här är 100%.
Mm. Jo, jag vet.
Vinmakaren, Senti Creden, tror jag, chansar. De pratar extremt mycket filosofi. Vad är ett bra vin? Vad är äkta? Jobbar extremt mycket med hållbar vinodling. Alltså det här är känsla över allting. Mm. Det här är ett vin som bara görs de absolut bästa årgångarna. Tidigare var det 2013. Det vi har nu är 2016. 16. Det här är inte ett billigt vin.
530 flaskor per år, så är det.
Vad sa du?
530 flaskor per år.
Gör de. Beroende på.
Mm, nej, men precis.
Det är ju bara de åren som är bra nog som gör någonting. Så att det är ju häftigt bara det.
Men jag oroar mig över att du sa att den luktade lite unken kork på...
Ja.
Så vi får se.
När jag öppnade upp korken så var den väldigt, väldigt klorofyll. Eller klor. Mm. Inte klorofyll, klor.
Får öppna och kolla då.
Vågar du, Anna?
Och Mourvèdre är en sån här druva som är väldigt svår att hantera. För det kan uppstå väldigt mycket svaveltoner under lagringsperioden.
Vad tycker du om etiketten då?
Fantastisk, eftersom den är handskriven direkt på flaskan i guld.
De hade inte råd att...
Men det är som du säger, det är roligt att prova 100% eftersom Mourvèdre oftast är en blandningsdruva, får ge lite kropp och fyllighet till andra druvor.
Och det här är flaska nummer 248 av 537.
Nej, den här är nog inte riktigt okej.
Ja.
Den är...
Ja.
Den är dött.
Ja, den
tyvärr.
Är...
Tyvärr. Den luktar som att den skulle vara 40 år gammal.
Ja, i alla fall
väldigt mycket svamp
20,
och...
Ja. Mm. Ja, men vad synd. Vi får se om vi kan lösa det, att vi får en ny flaska eller att vi får köpa. Det de säger, doften ska vara svarta vin eller svarta bär, inslag av ek, smak av svarta bär, katrinplommon, kryddor, välbalanserade tanniner. Jag ska smaka på
det. Finns ingenting nytt av det här i den här doften. Finns bara svamp och multna löv och källare.
Mm.
Nej. Tyvärr.
Färgen är väldigt, väldigt tegelröd ute i kanterna.
Ja, det var ju synd.
Mm, det händer. Vi har varit med om det förut.
Precis. Shit happens.
Ja. Nej, men och jag kände ju direkt när jag doftade på korken. Det var mikrosekunder så visste jag att, ah, fan. Jag kände däremot inte på vinet att det smakade kork, men däremot så smakar det ju gammalt.
Mm.
Och inte bara... Vi ska spara den och se hur den är imorgon och se om... För det är luftat i 3 timmar och jag har dubbeldekanterat alla viner.
Fast det där...
Nej.
Det är bortom räddning.
Du kan dofta på, dra in ordentligt. Det var mer i början.
Ja, nu var jag inte så, men vinet i sig säger ganska mycket.
Yes, ja, men låt oss gå in på kvällens... Fel. Eller dagen...
Fel.
Ja, dagens sista vin. Pinot Noir. Jonas absoluta favoritdruva.
Ja, men... Nej, det är inte så att jag ogillar den så, men jag har svårt för den. Eller jag lär mig att dricka den mer och mer.
Men du har ju haft problem med bergamottonerna. Mm.
Jag har ju druckit pinotviner som varit jättegoda, som inte haft den här starka...
Mm. Och jag kan säga att den här, som jag i alla fall doftat på...
Och nu drar åt helvete vad bärig den här var.
Mm.
Den
här var bra.
Det här var helt annat än
inte alls bergamott. Någon bergamott-toner.
Nej. Här. Den här var mjuk, fruktig och precis godisaktig.
Ja, lite vaniljkola nästan.
Väldigt mycket toffekola. Mm. Mm.
Och det var ännu mer av det när jag doftade på den första gången. Eller, jag kände det så fort jag öppnade korken så kommer den här vanilj... kolan fram.
Men vi är Domaine Delmas Le Grand Sot 2019.
Och vi är nere i Lumieux där man egentligen framförallt gör bubbel. Där vi hade i förra avsnittet diskussion om att det är världens första bubbelvin gjordes i det.
Just det, precis. Men vi är inte bara, om vi har gått ner på kartan så har vi gått upp i pris 413 spänn.
Mm.
Och du som dricker mycket Pinot.
Mm.
Den är elegant. Den är ju en pinot i min stil. Mm. Eftersom den inte har så mycket av den här bergamott. Även om den finns någonstans där bak.
Mm. Ja, men det är mycket pengar för en pinot. Eller det är väl fel att säga. Jag tycker den är absolut värd sina pengar. Jag är ju mer för den här vad ska man säga. Ja, men jag är mer för Bourgogne-stilen. Okay, mm. Jag vill ju ha den här fläskigheten, bergamottstilen.
Mm.
Men den här är ju så jävla lättdrucken.
Mm. Det här är ju hög klunkabilitet.
Ja, vad säger Hanna?
Ja, den var jättegod faktiskt.
Ja.
Jag brukar ju lite svårt med bergamott, men den här var jättegod.
Ja, nej, men det är som du säger. Bergamotten är ju, den finns ju inte här.
Nej.
På det sättet, vilket
finns den, någon
som har, ja, den som har problem med det kommer nog uppskatta den här. Och den har bra syra.
Mm. Mm. Det här gillar jag.
Mm. Mm.
Det var elegant och fräscht. Mm. Och
den går nästan lite åt Nebbiolo hållet.
Mm. Vissa toner är den strama ganska fint.
Det är både syra, men det känns nästan, tänkte jag säga, att det är lite Nebbiolo och tanniner som kommer.
Mm.
Och de säger också att det är ju pion, ros, körsbär, vilda jordgubbar och rök. Ja, säg.
Det kändes lyxigt det här vinet på något vis. Det kändes, även om det har hög klunkabilitet, så vill jag bara sitta och smutta på det.
Mm. Och,
det finns så mycket i det.
Det är kul att man inte har läst vad de själva har skrivit. Och sen så nu när man läser efter man smakar det så här. I gommen är anfallet öppet till och med krispigt med en fin, nästan pudrig textur med utmejslade tanniner. Ja, det är tanniner i den här. Den peppriga avslutningen förstärker helheten på ett perfekt sätt. Detta vin vet hur man får oss att ta höjd. Det här är big jump. Ja, jag håller med. Alltså, deras text är väldigt korrekt. Den är inte som en vanlig Peugeot. Och jag tycker det är skitkul.
Men det fanns mycket i det här vinet att bara sitta och dofta på. Mm. Jag känner så, det kommer saker hela tiden.
Och det är lite lakrits i den också.
Mm. Det är det. Nu ska jag försöka mig på att uttala appellationens namn här. IGP Haute Vallée de l'Aude.
Nej,
Aude.
Det vet jag för att min kollega som jobbar i Paris, hon heter Aude på just det här sättet.
Mm.
För jag, första gången bara Aude. Aude. Aude.
Mm.
Väldigt konstigt namn. Tur att vi inte säger det på engelska så att hon får höra. Ska hon bli arg.
Mm. Mm. Bra avslut på den här line-upen måste jag säga. Den här räddade ju upp sin movädren där.
Ja, men det är lite kul också när jag lite så här blir rädd för. Okej, nu visste jag att det kunde vara korkad, men det hade jag sagt vilket fall som helst om jag inte hade öppnat den.
Mm.
Att jag var rädd för movädren för att den är väldigt, väldigt speciell. Så.
Mm.
Vilken line-up?
Det var en grym line-up. Kul att få prova sådana viner jag aldrig skulle ha druckit annars. Speciellt de två första.
Ja,
även om de inte tillhörde favoriterna som var mer intressanta och kul att få prova.
Och sen brukar man ju säga det att vinerna i det här området är väldigt terroir-drivna också. Och jag tror att de två första ligger lite utanför våran comfort zone i hur stilen är.
Mm.
Och jag tror sent ikväll när man äter lite mat och provar dem så kommer de vara väldigt intressanta. Jag tror vi ska dela upp de två billigaste så att vi kan prova båda två. För att det är många gånger...
Du menar när vi är så onyktiga så inte spelar någon roll hur de smakar?
Sist.
Jag ska ta bort det där. Men...
Nej, gör inte det. Nej, men Hanna ska gå ut med sin kompis och jag ska gå ut med min kompis ikväll. I Uppsala. Båda två säger att vi ska komma hem i god tid. Vi vet hur det brukar sluta.
Ska ni dricka
vin?
Ska ni dricka de här vinerna då?
Ja.
Ja.
Ja, vi kan prova. Vi ser. Nej, men det är, jag ska bara träffa en gammal kollega en kort stund. Dricka lite öl på stan. Nej, men jag är faktiskt väldigt intresserad av att veta hur... Alltså, det var ju klart och tydligt hur bra Syran och Cabernet Franc var.
Mm, verkligen.
De två billigare eller de två första.
De var inte billiga.
Nej, men de är jag jäkligt nyfikna på vad som händer med lite mat.
Mm, verkligen.
Vi ska ju käka lunch nu. Blir det en vinlunch idag? Ska vi köra en Patrik Mörk?
Det blir en lus. Lunch utan slut.
Fy fan. Ja, det är sällan vi bestämmer oss för att vi måste spela in lite extra för att ge lite upprättelse på ett vin.
Precis.
Eller flera viner.
Vi försökte ge ett vin upprättelse med några månaders mellanrum, men
det gick åt helvete ändå. Vi säger igen,
men de här vinerna,
lapp 42, den är inte någonting att höra för.
Den spolar vi ner i toaletten. Yes. Men... de här röda vinerna vi drack ifrån Languedoc, det var en helt annan melodi. Jag drack dem väl 7 timmar senare och du drack dem 1 dygn senare.
Och det roliga var att jag dubbeldekanterade alla viner på morgonen klockan 8 och vi provade dem vid lunch ungefär.
Innan vi provade?
Ja, dubbeldekanterade karaff, in sen tillbaks in i flaskan, ställde undan. Men vilka viner på lördagen? Alltså,
redan på kvällen.
Ja.
Och jag vet ju, den här första vi provade, den här, vad heter den då? Lorchidal eller något sånt där som vi sa.
Artikelnummer 121011.
Precis, som vi sa så var extremt torr och vi liksom, här kanske inte var riktigt i vår smak. Den där torrheten var ju som blåst redan på kvällen.
Jag är så chockad över hur den förändrar sig. Och normalt sett, vi är vana med att de kan förbättras lite. Men det är inte så mycket så att det är värt att göra några extra inspelningar på dem. Utan vi ser vart de är på väg. Vi tar med det lite varför vi kanske ibland hyllar någonting mer än vad just där då de är. Men vi ser ändå en åt ett visst håll. Men här var det var ju så här, vi behövde lite sås eller lite vin till såsen. Jag kunde inte ens hälla i det i rövinsåsen för att den var så fantastiskt god.
och Cabernet Franc ska vi inte prata om.
Just det.
Ja, men alltså.
Du tog ju den, ja. Oh. Precis.
Den. Alltså, den var ju, alltså, ja. 215 spänn. Ja. Helt, helt makalöst. Och
ja, och du sa det, och den där, jag gillar ju Cabernet Franc, och den var ju ganska, den var ju bra redan när vi öppnade den.
Ja, men det var kvalitet. Men
då måste den, för jag fick ju ingenting
utav
den.
Nej, vi fick ju Syran istället. Nej. Delade upp.
Precis. Ja, exakt. Men den blev så pass bra alltså att det blev ett riktigt håll käften vin.
Ja, men jag tycker det. Så den, det är ett lättdrucket vin. Det är bra Cabernet Franc. Den hade en otrolig pondus. Bläcksvart i färgen. Nej, men det där är sånt där. Jag gillar. De två tillsammans. Det är så här, ska jag behöva välja en låda om 12 så räcker med de två, så jag är nöjd. Jag tycker det, de följer mig extremt mycket smaken. Men som vi sa, som de sa också, det krävs luft. Men här skulle jag prata om att det här, häll en karaff ett dygn innan, drick den dag två. Det är så enkelt. Sen tyvärr
sparade inte jag några.
Ja. Tyvärr så Mourvèdren var ju verkligen totalt död. Så att
Det var synd att den verkligen var förstörd. Såg jag fram emot
dag två, alltså vi tog lite, men det var bara spotta ut. Det gick inte göra övinsås, det gick inte göra någonting med. Det var jättetråkigt. Men det var ju fortfarande kul. Riktigt intressant.
Nu sparade ju inte jag mina några dygn sådär. Men som sagt, 7-8 timmar efter vi spelade in så var alla de vinerna riktigt bra. Och Le Rouem, eller vad den hette, Le Rouem, syravinet.
Ja, just det.
Det tyckte jag om redan när vi öppnade. Men det blev ju betydligt mer fruktigt. Det var jättebra. Jag älskade den syran.
Ja, du ser.
Alltså, syran.
Ja, syran.
Inte syran, utan syran.
Nej, men vi gick inte in så mycket på det. Men går man in på deras hemsida, väljer bara produkter och då röda viner. Alltså, du har ju viner från 137 kronor upp till, säg 300 kronor, som är fortfarande väldigt intressant. Och jag skulle säga så här, vill man ha en bra vinprovningskväll så är det väl perfekt att kanske köpa 2-3 stycken olika. Du har ju flera Cabernet Franc, eller jag tror att det är flera Cabernet Franc, men du har ju flera definitivt Carignan modeller. Så att, och även den som var Sinsault och Le Rove.
Du har två Cabernet Franc här.
Ja, två. Även Le Rove tyckte jag blev klart bättre än vad
den blev också bra. Mycket bättre. Mycket bättre. Men det var ju de två första var ju fortfarande två enkla viner.
Ja.
Men de blev ju fortfarande riktigt bra.
Jag blir så sugen. Fan, ska man beställa lite av de billigaste modellerna, bara se. För du hade ju en Villet-Vignier Carignan också för bara 159 spänn. Så att, nej, sjukt kul. Och jag tycker att definitivt var det värt att lägga till en liten extra inspelning. Nu är det ju
absolut
onsdag idag, och imorgon så sätter sig du och jag och spelar in det vita avsnittet. Det ska bli sjukt.
Det blir grymt skoj.
Ja. Så vi,
mycket spännande.
Ja, vi får väl
och jag har ju då en helg utan fru och barn framför mig. Så jag... Ja.
Trevligt.
Så jag kommer spara de vinerna ett halvt dygn. Sen kommer jag...
Det gör rätt i. Du, Jonas. Nu fortsätter vi den vanliga inspelningen. Och så får du ha en trevlig kväll.
Vi ses imorgon.
Kano.
Ja, härligt. Ja, men kul. Och vi tackar Erik och Annika för möjligheten att få prova med vinerna. Och vi ser, ser verkligen fram emot nästkommande line-upper vi kommer få prova.
Yes.
Överraskande.
Ja, och vi kan absolut inte lova att vi provar Mourvèdren igen på grund av de har så få av dem. Men det var ju i alla fall värt ett försök. Vi får se vad som kommer.
Men fatta framöver. 530 flaskor, det är ju ingenting.
Nej.
Det är vad vanliga producenter brukar behålla till familjen liksom.
Ja.
I stort sett.
Jag vet, vi ska se. Nummer 248 är häftigt. Av 537, nej. Ja, men en kul app. Och jag hoppas ni blir intresserade. Det vi inte har pratat om, som vi tar upp nu innan vi lägger på. Priset för leverans.
Mm, ja, just det. Mm.
Ja, då visar det att det är ju en rullande skala beroende på hur många du vill ha. Du kan beställa 6 stycken. Mm. Men då betalar du 289 kronor i frakt. Det vill säga nästan 50 kronor flaskan. Men så fort du går upp på 12 flaskor så är du nere på 25.
Mm.
Då kostade det 310 kronor.
Det finns en skala där från en låda till 12, till 12 lådor. Så att det var bara ganska...
Jag hittade inte den, men du kanske... Ja. Men även om du beställer till exempel om du tar 18 flaskor så var det 22 kronor i flaskan. Och det tycker jag är acceptabelt. Det är, jag vet...
Jaja.
Även om du köper pallvis från Italien så får du betala mellan 10 och 20 kronor flaskan ändå.
Mm, mm.
Så jag tycker det är helt okej pris. Ja, det finns många företag som har fraktfritt, men då kanske man ibland också har lite högre priser. Så
precis. Att, från en låda till 12 lådor har de här speset.
Okej, okay, ja. Får jag titta på den sen.
Mm.
Fan, ikväll ska jag dricka Cabernet Franc.
Ikväll ska jag dricka syra. Skål på det här då.
Ja, skål.
Vi på återseende.
Ja. Mm. Du, en fråga bara.
Mm.
Lade du in den där extra om syran från Sydafrika att den blev sjukt bra med...
Kom inte ihåg. Jag tror...
Glömde du det? Jag bad, jag smsade dig och skrev så här.
Ja, du smsade mig typ 5 timmar efter jag hade klippt färdigt och lagt upp den.
Nej, det var inte. Det var en dag innan du hade klippt.
Nej.
Jo.
Jag kollar här, för jag har klippt in den. Vi hade diskussion om annat innan.
Nej, men...
Jag tror inte det kom med, för jag orkade inte.
Bockenhoff, eller vad den hette, som vi tyckte var lite pratt och tråkig.
Den som ju, fanns på tillfälligen.
Ja, blev ju sjukt bra
på kvällen.
På kvällen. Så att den får en...
Det var stark köprekommendation på den.
Det blev det när den fick luft.
Mm.
Och normalt sett, när vi hittar sådana fel så brukar vi ju säga till. I det här fallet så missade vi det. Som du inte lyssnade på mina sms.
Skål på det!
Skål!
Kände du sönder glaset?
Nej, de har inte klarat det.
Mums, fille babba.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.